När efter ni saknar och ni är beredda att gå över lik för det. Ni vill ha det som är inte är ert och ni drar er inte för att lägga vantarna på det med våld. Men ingen av er kommer på tanken att helt enkelt be Gud om det ni saknar. Och varför inte? Jo, för att ni vet mer att ni skulle be om något som ni inte har rätt till. Ni är som bortskämda ungar som inte kan ta ett nej. Ni är otrogna mot Gud om ni flörtar med världen så fort ni ser en chans och får era egna önskningar uppfyllda. Då slutar ni som fiende till Gud och livet med honom. Tror ni inte att Gud bryr sig om det? Så sant som det är sagt, Gud är en svartsjuk älskare. Och hans kärlek överträffar allt ni kan hitta någon annanstans. Som sagt var, Gud sätter hårt mot hårt som den som anser sig vara för mer än alla andra. Men Gud visar sig nådig mot den som har insett att de behöver ödmjuka sig. Låt därför Gud göra det han vill med er. Ryt nej åt djävulen och se honom smita undan med svansen mellan benen. Viska ja till Gud och han är redan hos dig. Sluta fuska med synden. Rena ert inre liv. Sluta fiska i alla möjliga vatten och släpp taget och sjunk tills ni når botten. Gråt er förtvivlade, för det är nämligen slut med spel och lekar. Och det är dags för allvaret, det verkliga allvaret. Fall på knä inför er mästare, annars kommer ni aldrig på fötter. Tala inte illa om varandra, det är ju Guds ord. Och hans budskap, kärlekens kungsväg, som tar stryk av sånt prat. Ni ska hålla budskapet intakt, inte klottra ner det med fula ord. Det är Gud som avgör människans öde. Vem tror du att du är som kan uttala dig om det? Alltså Jakob, han är ju inte så där mjuk och fin i kanten kan man ju säga. Han är inte så där försiktig och försynt och skräder orden eller klär in dem i någon bomull. Utan när vi kommer till den här texten så är det som två schackpjäser. Att det blir väldigt uppenbart om vi bläddrar. Att det finns liksom en, vad ska vi säga, ett rent mellanmänskligt sätt att lösa våra problem på. Och sen säger Jakob, ärligt talat, det finns faktiskt ett kristet sätt att lösa våra konflikter på. Och Jakob säger, försök inte lösa allt det här på egen hand, utan använd de här verktygen som Bibeln har gett oss. Och det Jakob gör är att han egentligen utmanar oss och han säger, du kan vara hur företag som helst. Hur hälsosam som helst, hur verksam eller hur arbetsam som helst. Men om du och jag inte kan hantera den där klasskompisen eller den där släktingen eller den där chefen eller den där kollegan eller det där syskonet, så kan jag inte riktigt glädja mig över alla mina framgångar ändå. För trots att vissa saker går bra så är det något fundamentalt som inte riktigt, det slirar och lirar inte riktigt. Så därför vill Jakob helt enkelt idag hjälpa oss och lära oss kristen konflikthantering. Hur löser vi saker och ting egentligen? Och nu skulle jag vilja uppmuntra er till att ha ett öppet sinne. Så även om du tänker att jag vet inte om Gud finns, så tror jag på fullast allvar att de här 7 punkterna som jag går igenom idag skulle verkligen kunna hjälpa dig i relation till vänner, kollegor, chefer, klasskompisar eller till och med syskon och sådär. Och nu behöver vi inte börja titta på varandra sådär. Nu ska jag äntligen få hjälp och ta itu med dig. Så vi behöver inte titta oss om, utan vi bjuder på det här. Jakob är faktiskt lite av en relationsdoktor för oss här idag. Vid en konflikt, vem är du då? Om vi bläddrar igen ska ni få se 4 bilder. Är du ugglan som bara på avstånd håller koll liksom? Inte ger dig in i saker och ting och försöker bara hålla dig utanför, lite diplomatiskt sidan om och liksom försöker parera allting bara? Eller är du strutsen som bara totalt förnekar? som bara släpper och gömmer. Nej, det finns inte, bla 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 bla. Och så håller man för öronen och så händer det överhuvudtaget inte. Men ser ni den här sköna kameleonten här nere? Tänk om vi är han. Som helt enkelt byter färg i förhållande till vart vi är någonstans, eller vilka vi är med, eller vem det är som leder någonting, och beroende på vilken roll jag har i den gruppen så kanske jag är rosa när brillorna är rosa, men blir de mintgröna, ja då byter jag färg. Eller är jag den där eldsprutande draken som har så mycket inom mig som någon trycker på mina knappar, då exploderar jag. Om någon på något sätt får tag på det där, och jag säger inte vilken jag är, men du får fundera lite grann på dig där då. Men Jakob ställer oss egentligen frågan, varför har vi konflikter? Och det är samma fråga jag vill ställa oss idag. Och jag tänker inte svara varför du har konflikter på ditt jobb eller i dina relationer, men jag kan svara varför vi har konflikter i allmänhet. Vi har konflikter helt enkelt för att det sket sig mellan Adam och Eva och Gud. Jag hoppas att den tanken befriar dig lite grann. Så att du inte bara tänker, det är mina relationer, det är på mitt jobb eller det är min närhet och min värld som de här konflikterna finns. Ingen annanstans. Det stämmer ju inte. Därför att Bibelns bild av det här är att den konflikt som vi har här och nu mellan människor emellan, den har ett ursprung. Och det är för att saker och ting har gått sönder på fyra sätt. Det har gått sönder mellan mig och Gud. Det har gått sönder mellan mig och mig själv. Det har gått sönder mellan mig och skapelsen i övrigt. Och det har också gått sönder mellan dig och mig. Inte oss alltså personligen sådär, bara, va? Har han något emot mig? Nej, jag har ingenting emot dig. Utan helt enkelt, mänskligheten lever under en trasighet. Det har gått sönder andligt, det har gått sönder fysiskt, det har gått sönder psykiskt och det har gått sönder socialt. Mellan människa och Gud, mellan människa och människa, mellan skapelsen och också varandra emellan. Så om vi tar den första punkten i Jakobsbrevet. 1. Nu blir det väldigt mycket lärare här idag. Det är 7 punkter. 1 är förstå den sanna källan till konflikten. I den andra översättningen frågar Jakob, varifrån kommer alla strider och konflikter ibland er? Kommer de inte från begären som kämpar era kroppar? Ni vill ha men får inget. Ni mördar. Här tar han i men avundas och vinner ingenting. Så egentligen frågar Jakob, är roten till det onda verkligen du? För det är ju alltid så att det är ju inte Mattias det är fel på. Det är de andra som inte förstår den bästa eller det rätta sättet eller det enda sättet att lösa den här situationen på. Så då tycker jag i ärlighetens namn oftast i en konflikt att det är dem det är fel på. Jag utgår från att nej men jag har ju en rätt bild eller en rätt analys av den här situationen, så jag använder ofta ordet du. Du måste skärpa dig. Du måste komma i tid och du måste plocka undan efter dig. Ni hör ju vart de här konflikterna är någonstans. Det är inte på arbetsplatsen utan mer i hemmet. Men problemet är att jag behöver använda ett annat pronomen. Istället ska jag använda ordet ja, säger Jakob. För att beskriva hur jag känner mig. Jag blir okoncentrerad när du pratar så där högt. Jag kommer av mig när du kommer för sent till morgonmötet. Eller jag blir störd av att komma in i vårt gemensamma lunchrum och se att din personliga disk står kvar här. Så utgå ifrån jag istället för att det är dig det är fel på. Det kan ju faktiskt vara så att det är något litet fel på dig också. Det är inte så. Och Jakob är inte ute efter att på något sätt bara titta på jaget, utan han säger, Kolla på ditt eget hjärta först och störst. Att utgå från att okej, hur kommer det sig att jag reagerar så här? Ja, då svarar jag, ja men det är ju för att han gör fel. Det är ju för att hon säger så. Men de bestämmer inte hur jag ska reagera. De tar inte ansvar för mitt sinne eller mina tankar eller mina känslor. Men det gör jag. Därför säger Jakob, börja med att kolla vad är den största och första källan till konflikten. Inte att jag kanske är upphovet till alla problem, det tror inte Jakob säger. Men däremot säger han, börja med dig. Börja med dig. Punkt nummer två då. Frukta konfliktens allvarliga konsekvenser. Det här är en bra mening. Frukta konfliktens allvarliga konsekvenser. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Och så ber ni, men ni får inget därför att ni ber illa för att slösa bort det på era njutningar. Ni är otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Det är en mycket märklig men spännande text. Att det helt enkelt är så att Jakob säger att det som händer mellan dig och mig är inte bara så att det påverkar oss, utan det påverkar tydligen min relation till alla andra också. Till och med så att den ilska jag börjar känna i relation till dig påverkar andra som inte alls har med det här att göra mellan oss. Och så säger Jakob, det mellan er där, det påverkar din relation till Gud också. Här blir det ju jätteviktigt att jag faktiskt inte bara låter det här bero eller liksom låter det här liksom levas ut i relation till alla de där människorna runt omkring, utan att jag faktiskt förstår, men du, det här är ju viktigt att ta tag i. Så att vi inte bara låter det här sura ner resten av tillvaron eller omständigheterna då. Punkt nummer tre. Sök Guds nåd att besegra det onda. Här är lite skönare versar får vi säga. Vers 6 och vers 10. Men större är nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot de högljudda höll jag på att säga. Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka, så står det. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Säger Jakob att vi egentligen ska vara lite mesiga? Är det det? Nej. Inte ett dugg mesiga. Utan bara helt enkelt medvetna om vilka vi är i relation till det här som har hänt och kanske blivit knas. Så att vi är medvetna om att nej men vi har ju faktiskt en roll att spela i detta. Och jag tar det ansvaret jag har för att den här konflikten uppstod. Men då är det ju så att då tycker jag, fast det var ju han som började. Nej men det var ju hon som startade allt det här. Och då säger Jakob, om jag håller på så där, då blir det moment 22 av alltihopa. Om jag hela tiden håller på blame-shiftar och lägger skulden på någon annan, då håller det till slut inte. Så i relation till dig och mig och Gud så behöver jag reda i liksom, okej, det är möjligt att han eller hon handlade fel, men min reaktion får jag vara ansvarig för och säga, det var fel av mig att göra så här. Förlåt. Och ibland skulle jag vilja slänga in då, är det något du vill säga till mig? Så där. Det var ju du som började här och jag tycker du ska ta ansvar för din grej. Men det säger Jakob, kör inte det spåret. Utan satsa på att säga, nu handlade jag inget bra här. Förlåt. Det var inte meningen. Då har jag gjort det som på ett sätt ligger på mig. Och nu kan ni få ett bra bibelord på det här. Det här är jättebra. Romarbrevet 12 och vers 18. Håll fred med alla människor. Den här är bra. Så långt det är möjligt. Och kommer an på er. Så sjukt bra. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Och givetvis bara så långt det kommer an på er. Ta hand om dina egna grejer och red ut dem. Och så får de ta hand om sina saker. Både i relation till dig och sig själva och till Gud och till andra och till skapelsen i stort. Det finns en lite rolig historia. Jag vet inte ens om den är sann, men den är otroligt bra. Det var två bröder som levde som bönder på varsin sida om en liten bäck. Och de hade otroligt fina marker. Och i 40 år levde de i frid och fred med varandra. De var liksom bästa grannar och goda brorsor och sådär. Och sen var det någonting som tvärklinchade sig. Så det var tur att de hade den där bäcken. En dag kommer en snickare och säger till den ena brorsan: jag håller på och snickrar. Är det så att du skulle vilja ha min hjälp här i några veckor så kan jag ställa upp? Ja, jag skulle vilja ha ett gigantiskt skrank. Kan du sätta upp ett jättestaket längst framme vid kanten på bäcken? Så jag med stor övertygelse och bestämdhet kan veta att min brorsa inte kan komma hit överhuvudtaget. Jajamän, kan jag göra. Och så åker den här brorsan som har beställt jobbet in till stan och ska köpa hästar. Och kommer tillbaka långt senare och då är snickan färdig. Men det finns inget skrank. Däremot har snickan byggt en otroligt stilig bro. Och på den bron står brorsan. Och säger: är det möjligt att du har ringt in en snickare som kommer och bygger en bro så att jag ska kunna närma mig dig? Åh, vad du är generös från ditt håll. Och så kommer den andra brorsan och så möts de mitt på halva bron och så blir det massor av stråkar och stämningar i film. Ja, ni fattar. Är ni med? Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Så Guds ord egentligen uppmanar oss: bygg en bro. Bygg en bro. Nu, punkt nummer 4. Håll dig nära Gud så håller du ondskan utom räckhåll. Den här är ju skön. Nu är vi inne på riktigt svåra grejer. Underordna er därför Gud och stå emot djävulen. Så ska han fly för er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. Oavsett om vi tror att det finns en personifierad ondska eller inte, det kan vi faktiskt just nu lämna därhän, så kan ju jag ändå konstatera att det finns några mörka stråk i mitt inre. Hur kommer det sig att jag reagerar så där från magen när någon säger just så där till mig och då drämmer jag tillbaka? Var kommer det ifrån? Och då säger Jakob: fly från det där. Göm inte undan det, tryck inte ner det, håll inte tillbaka, utan han säger bara: spring från den grejen. För om jag gör det så närmar jag mig Gud. Och om jag närmar mig Gud i biblisk mening så kommer jag per automatik längre ifrån det där som reser sig i mig. Otroligt klokt och smart och bra. Så håll mig nära Gud så håller jag ondskan utom räckhåll. Ju närmare jag kommer godheten, ju längre ifrån mörkret i mig kommer jag då. Jag gillar den här lilla termen, stå emot djävulen. Vad är det? Vad är det för en term? Det här är ju krigsspråk. Helt enkelt, i mitt inre finns det riktigt fina, bra grejer. Det kan jag vara medveten om. Men så märker jag att jag har en inre konflikt, en liten strid. Och jag kan ungefär som i förra veckan bestämma mig för vilken dörr tänker jag gå in i här. Hur väljer jag att reagera på den här situationen eller på de här anklagelserna? Och när jag var liten skrev min pappa brev till mig. Jag gick på kristendomsskola. Jag var 17 kanske. Jag hade tagit ett stort beslut som påverkade mitt liv och min framtid. Och min pappa skrev ett sånt där superallvarligt, jättedramatiskt brev. Som började med nästan de här orden. Det började ungefär så här, om jag kan komma ihåg rätt. Mattias, min son, ibland lurar djävulen oss. Och jag ska ärligt säga, min pappa är en av de varmaste gubbarna i mitt liv. Och han skrev aldrig såna här grejer. Han sa knappt såna här grejer överhuvudtaget. Men det här beslutet jag hade tagit visste han skulle påverka mig oerhört mycket. Så han var liksom medveten om det beslutet och ville bara hjälpa mig och säga, spring från det där och spring till det där. Är ni med? Så att det helt enkelt finns inte bara en uppmuntran att strunta i det och försök det här, utan medvetet bara, det där vill jag inte odla. Den dörren vill jag inte gå in i. Det här vill jag liksom inte gotta mig i. Eller liksom, ja, ni fattar. Punkt nummer 5. Håll ditt hjärta mjukt så rycks du inte med av ondskan. Närmare Gud och han ska närma sig er. Rena era händer, ni syndare. Rena era hjärtan, ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Uppmuntran är helt enkelt, rena era hjärtan. Så jag ska helt enkelt i konflikten inte kliva fram till dig och säga, du har en hel del att ta itu med, du. Det var bara det jag ville hälsa. Ha det bra, lycka till, hej då. Utan jag ska fråga mig själv, hur ser det ut här inuti? Och hur kan jag göra det bästa av en situation som faktiskt behöver förvandlas? Jag kan dra en rolig historia. Det fanns en församling i Östeuropa där församlingen på fullaste allvar hade delat sig i två väldigt tydliga läger. Det här är 20, 25, 30 år sedan. Så ena lägret satt här och det andra lägret satt här. Och i varje läger fanns det två ledande personligheter då, som hade stritt mot varandra, men nu hade de på något sätt satt sig ner i varsitt läger och de tänkte, vi sitter här och låter andra tala för oss. Så en person ställer sig upp i gudstjänsten och lite kristet så här vill profetera nästan, att hur vågar ni stå emot den Herrens tjänare som jag har satt mitt ibland er och som har talat Guds ord och som har sagt Guds vilja till er, och hela det här lägret håller med. Ja, just det. Hur vågar ni? Och så tittar de på de andra. Och då är det någon i det här gänget som ställer sig upp och säger, så säger Herren, när skulle jag ha kallat honom? När skulle jag ha utvalt honom? Och när skulle jag ha... Är ni med? Så att det liksom bara, wow, vilket folk det finns. Som kan sätta sig på varsin sida om mittgången och säga, här sitter vi och håller med honom och här sitter vi och håller med henne. Församlingen, precis som samhället i övrigt, består av helt vanliga människor. Helt vanliga människor. Vi är inte bättre eller sämre, vi är fortfarande lika mycket skrot och korn som alla andra. Och vi bär på våra prylar, allihop. Men Gud är god. Jättegod. Som låter oss alla vara med och ha lite lekstuga och lite vilda västern ibland. Vi tar punkt nummer 6. Eller vänta förresten, jag säger det här först. Undvik att kritisera, såra och genera och generalisera inte. Ha som mål att förstå en konflikt och ha aldrig som mål att försöka vinna en konflikt. Ha som mål att försöka förstå, aldrig att vinna. Punkt nummer 6 tar vi nu då. Lyssna först och låt sedan Gud döma. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen så är du inte lagens görare utan dess domare. Lyssna först och låt sedan Gud döma. Flertalet av de konflikter som uppstår, uppstår av den enklaste anledningen att vi har inte pratat om allt här. Jag har en agenda och så kommer du med en motsatt och så bara snuddar vi vid den yttersta tanken av det här och så märker vi att de här är inte förenliga. Och så... Om vi istället bara backar bandet och frågar oss själva, hur kommer det sig att jag reagerar så här och hur tänkte du när du sa det här? Då kan vi nysta tillbaka det här. Och det märkliga som händer då, om vi nystar tillbaka saker, då säger Bibeln att vi regelbundet kommer upptäcka att vi faktiskt inte var så oeniga som vi trodde. Att vi bara hade pratat förbi varandra eller inte nått varandra eller förstått varandra. Att vi liksom hade pratat från åben båda två och riktat oss neråt istället för att försöka, okej, hur tänker du när du säger det här? Och så nystar man utifrån det då. Så lyssna först och låt sedan Gud döma. Skilj på problem och person. Den är viktig. Skilj på problem och person. Nu, sista punkten. Lita helt på att Gud arbetar i allas våra liv. En är lagstiftaren och domaren, han som har makt och frälsa att förgöra. Vem är du som dömer din nästa? Nej, men det är ju helt tokigt att jag ska kliva upp och döma. För jag har blivit frikänd av Gud. Jag har blivit förlåten. Jag har blivit försonad med Gud genom Jesus Kristus på korset. Och då kan ju inte jag springa runt och döma. Det är inte ens min uppgift, säger Bibeln. Så helt enkelt ska jag lita på att Gud jobbar inte bara med mig, utan han jobbar också med dig. Och då kan vi tycka att han har jobbat väldigt mycket med mig och väldigt lite med dig. För att så känns det ju när vi har den här konflikten, när det liksom bara exploderar hit och dit. Jag får överlämna det helt och hållet åt honom. Jag har bara ansvar för vad jag bär på och vad jag har med mig hit. Så den sista punkten är egentligen att Bibeln är optimistisk till det här. Gud har nämligen försonat dig med sig och han har förlåtit dig. Det innebär att vi har möjlighet att försonas med varandra. Att vi faktiskt kan bli bättre på att lösa saker. Jag tror vi bläddrar till hjortarna som har nystat ihop sina horn. Jag tror att Gud på fullaste allvar både vill och kan och kommer att kunna hjälpa oss om vi ber honom. Hur gör vi kristen konflikthantering? Hur löser vi det här på ett vist och klokt och ett bra sätt? Inte bara ett smart sätt, utan ett sätt som faktiskt gör att vi, du och jag, växer av det här. Så nu ber vi. Tack gode Gud för Jakobsbrevet som är så allvarligt men också så befriande så att det kan hjälpa oss i vår hantering, i våran situation, i våran relation, i vårat vardagsliv. Vi ber att det vi har bläddrat med, det vi har pratat om idag, inte ska bli ett hot eller ett måste utan mer en befrielse. Att vi ser och förstår att Gud har förlåtit oss och därför kan vi börja en resa mot vårt eget helande och vår tröst ifrån dig. Så vart vi än är någonstans på resan och tycker att det var den som gjorde fel eller det var han som sa så, fräls oss ifrån ondo och hjälp oss att leva i försoning och förlåtelse. På samma sätt som du förlät och försonade oss i Jesus, så ber vi om hjälp att verkligen kunna ta emot den befrielsen som det innebär. Att ansvaret ytterst ligger på dina axlar. Du som har försonat och förlåtit oss helt och hållet. Vi ber om din välsignelse nu i slutet av gudstjänsten. Rör vi våra hjärtan, Herre. Amen.